Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Skärpta straff för olaglig maskering.
Läget är tufft.
Det var en seger på Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man som ska få det med mig frågor.
Fy fan vad det är.
Det är och fider sen till ett EU-spel till Tyskland.
Välkomna till avsnitt 5 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll som jag gör ihop med Erik Edman, tidigare landslagsspelare, Premier League-spelare, och vi fördjupar oss i olika områden. Här i avsnitt 5 så handlar det mycket om bredd och elit och att det blossar upp i folk blir arga när man tar bort tabeller och man kan inte vinna och sånt. Varför är detta ämnet något som det brinner till kring och som gör dig orolig?
Ja, men det är framförallt att inte det finns en förståelse för varandras olika roller i fotbollsfamiljen, skulle jag säga.
Ja, och så är det uppenbart att på något sätt målas det upp ibland en konflikt mellan bredd och elit. Och vi har ju med rätt många gäster. Det är Kenneth Öberg från Stockholms fotbollsförbund, Peter Kilsson-Lodi, nuvarande Djurgården, annars förknippad med BP. Tidigare Hallands ordförande Johan Jokvist som ju har drivit vissa frågor. Ulf Karlsson som jobbat på Göteborgs fotbollsförbund. Och vi på något sätt borrar ner oss i det här och bredde lite och varför det blev sprakar till med tabeller och annat. Och vi vill även höra av er. Vi märker ju nu att när vi är inne på avsnitt 5 att det växer en debatt på sociala medier. Hör av er. Både jag och Erik finns på sociala medier och jag finns mejlledes olof.lund@tv4.se. Kanske vi samlar upp alla frågor eller allt annat, eller kör vi debatt under resans gång. Men nu kör vi igång avsnitt 5 av vår serie Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
Stockholms fotbollförbund hamnade i höstas i centrum kring debatten om talangutveckling. Sedan tidigare hade man slutat räkna tabeller i yngre åldrar och nu beslutade man sig för att ta bort alla serier för spelare upp till 12 år. Man ville förenkla spelscheman, minska arbetsbördan för förbundet och kanske framförallt uppmuntra fler barn att delta i fotboll. Kenneth Öberg är sportchef i Stockholms fotbollförbund.
Egentligen så tabellerna togs ju bort för 10 år sedan, och det här jag tror liksom man hamnar snett i diskussionen. Det skrevs en artikel som i grunden var ganska bra, men så var det krigsrubriket i den, och då väckte det liv i en annan fråga som handlar mer om barn och tävling. Så det som det här är med serielösa matcher är att det är egentligen en teknisk innovation som gör att vi kan anpassa fotbollen så vi kan spela matcher på den nivå vi vill spela, och vi vill spela så många matcher på den nivå vi vill spela som möjligt. Kan man styra det där på ett annat sätt så blir det ett mer flexibelt seriesystem för barnen under 13 år, alltså upp till 12 år.
Varför blir det så lätt upprört? Du tar själv upp det var väl 2013 man tog bort tabeller och nu serier och just ungdomsfotboll och så. Varför blev det så upprörd kring det här?
Ja, men dels i det här läget så, ja precis, det finns en liksom inneboende i folk där, att med barn tävlar inte. Och det här, det drar man paralleller till vad landslaget, här landslaget står idag främst, eller damlandslaget då, vad man står idag då. Så att, det är speciellt därför att de som spelar i till exempel ett landslag idag, de var ju 10 år för 10-20 år sedan. Den tycker jag är intressant, att liksom man, de har ju faktiskt vuxit upp i ett helt annat paradigm än vad man, än det vi har idag, så det sitter ju heller inte ihop så. Men jag menar, kopplat till just det här så kanske man inte ens läser hela artikeln. För om man tittar på serielösa matcher i Stockholm fotbollförbund, så är det någonting som vi har nästan 100% i backning från föreningarna. Och det är liksom sportchef, akademichef och alla sportslig personal som finns. Så man ser det här som en bra lösning. Och jag tror att för dem, jag tror att man har förstått heller, alla som tycker mycket om det här har inte förstått att det kanske till och med hjälper nivågruppering på väg på ett smart sätt. Så länge det kan genomföras på ett sunt sätt.
Hur reagerar du och hur tänker du när gamla spelare uttalar sig och refererar till hur det var när de själva växte upp och liksom opponerar sig mot detta?
Ja, men bra fråga. Jag tror att det är lite samma sak där, att de har ju sin väg och kanske inte fullt ut pålästa och initierade i de här frågorna. Samtidigt som jag tror att de faktiskt, det de representerar på riktigt är att de har gjort en riktig satsning. Och att för just dem och de som barn så betyder till exempel kanske tävling väldigt mycket och har varit en drivkraft genom hela livet. Och jag tycker att det där har vi en viktig grej liksom i svensk fotboll, att faktiskt konstatera att vi har olika barn i alla lägen.
Men nu finns det en risk att vi anpassar bort problem så att vi inte förbereder våra unga personer för en verklighet längre fram in i en vuxenvärld, allt från sportvärlden eller idrottssituationer till ett yrkesliv där också konkurrens är en naturlig del av samhället, så att säga.
Ja, men det där är ett argument som jag absolut som jag kan liksom dela. Men det finns ju massa saker. Man pratar om tävling och liksom vi säger att vi har ett slutspel och så har vi en straffläggning, och det, att bomma den straffen, det misslyckandet, om man säger, det är ju en del av att lära sig ett liv. Så är det ju absolut. Och liksom skyddandet av den situationen, är jag inte säker på att det är helt bra. För det kommer ett liv som är mycket, mycket tuffare än en missad straff någonstans. Så det kan jag hålla med om. Och precis, jag pratade en gång med Simon Tibbling. Han sa det att när vi spelade i ST-kuppen i final där när vi var 10-11 år, var fullsatt i hallen. Det var första gången vi spelade för publik, till exempel. Och det menar han, det försvinner ju idag när en sån här sak försvinner. Och det, liksom, det kanske blir svårt att ersätta när vi inte har den här tävlingen igång. Samtidigt så finns nog regeln till för massa andra saker som faktiskt också är negativt för spelarutveckling.
Ja, jag gissar att det finns forskning eller liksom studier eller något liknande. Eller finns det inte det, och vad baserar man i så fall de här skiftena på?
Vet du vad, det där är faktiskt en bra fråga. Jag tänker till exempel på det här när vi byggde om spelformerna i svensk fotboll. Så gör man ju faktiskt det mot en studie och inte någon bakåtforskning egentligen. Man vet ju faktiskt inte per definition att de här förändringarna i spelformerna kommer betyda framgång på längre sikt. Så bland annat därför så har ju vi skrivit en motion om forskning på 9-9 vid 14-årsåldern till exempel. Då. För där vi helt enkelt behöver veta mer. Där åsikterna går isär ut i rörelsen så att säga. Men just i den här... Sen kan man också säga att vinden blåser lite olika. Jag upplever att för då när spelformerna kom fram och liksom hela bredd- och elitdiskussionen har... Ja, den går ju liksom i cykler. Så just nu är det lite andra vindar, upplever jag. Framförallt i Stockholm där jag verkar. Där vi liksom börjar hitta en bättre samsyn kring hela bredd- och elitfrågan. Att man förstår att båda är extremt viktiga för svensk fotboll. Det vill säga att bredden måste stärkas och bli bättre och ges utbildning och ges träningstider. Liksom eliten måste bli spetsigare också och skickligare för att kunna hänga med. Och tittar vi på skandinavisk eller nordisk jämförelse, så redan här börjar vi få problem att kunna mäta oss med våra grannländer till exempel. Så det där är ett stort spektrum. Men jag tror att det viktigaste i hela bredd- och elitfrågan är att inte hålla den polariserad. Att du ska tycka det ena är viktigare än det andra. Utan vi måste förstå att hela det här spektrat är viktigt för oss.
Men det, jag blev ändå lite förvånad att man tar ett sånt, nu ligger inte det då på Stockholms fotbollsförbund utan det ligger högre upp, men att man tar ett beslut om spelformer utan att egentligen veta vad det ska ge.
Och utan jag tror inte att man har chansat. Med, nej men precis, jag tror inte man har chansat när man gör utan man tycker att man har gjort en förberedelsestudie, det borde vara. Och det är väl klart som 17 att har vi, det är fler bollberöringar i 7 mot 7 än 9 mot 9. Eller fler bollberöringar i 9 mot 9 än 11 mot 11. Men mot den bakgrunden skulle vi bara spela 5 mot 5. Det finns ju massa olika saker att se på det där. Men jag tror också att det är lite olika för olika spelare. Jag tror att väldigt många spelare till exempel skulle kunna må bra av att spela 7 mot 7 långt upp i åldrarna. Då så sitter vi också med en annan del av rörelsen som är liksom de i framkant. Och där vi har de flesta fotbollsarbetarna till exempel. Kvinnor och män som jobbar som till heltidstränare eller sportchefer och akademichefer som faktiskt har sin åskådning att spelarutveckling sker bättre i den här formen. Så bland annat så har vi den diskussionen i Stockholm att man tror att vid 14 års ålder att där vill man påskynda kunna vara valbart att spela 11 mot 11 till exempel. Vi har ju också lite andra grejer i Stockholm med att vi är så stora. Vi kan inte ha ett seriesystem där du kan spela ett år äldre hela tiden som du kan på många andra ställen i landet. Därför det skulle haverera vårt seriesystem.
Nej, för att det har man ju också förstått att en del av de riktigt skarpa akademilagen går liksom inte in i seriespelet utan de spelar träningsmatcher, internationella kupper och så. Hur ser du på det?
Nej, men det är ju ett kvitto på att inte vi i Stockholm fotbollsförbund har kunnat erbjuda dem den matchmiljön de behöver. Och det gör vi ju hela tiden. Vi försöker ju lyssna på dem väldigt mycket så nu har vi skapat med liksom, matchmiljöer för den här kategorin av lag. Och jag säger lag för föreningarna, jag menar ofta så är det ju lag i föreningar med, liksom, med 200 lag eller 150 lag. Så man ska veta att våra största föreningar med den bästa akademiverksamheten är också våra största breddklubbar. Och det är inte Stockholms största utan det är landets största breddklubbar. Det började med pojkar 13 år där vi hade till exempel en sidad serie för att de ska kunna möta varandra. Och sen i pojkar 14, men där upplever vi hindret att de bästa lagen i pojkar 14... Ja... De vill ju inte spela där utifrån att det är fel spel för någon om de möter varandra 9 mot 9. Så då jobbar vi med den frågan också. Då. Och, innan Erik kommer in där, så nu är det ju även så att den här rörelsen sker ju även mot flickfotbollen. Och mer eller mindre, vi hade en barn- och ungdomskonferens där vi har samlat alla våra klubbar. Vi hade någonstans mellan 60 och 70 klubbar på plats. Och man var otroligt överens om att den här nivån måste vi ha för den är bäst för Stockholmsfotbollen. Och man var också överens, jag tror 89% tyckte att sidaserie ska gälla på pojk och 83% på att vi ska lyfta in det på flick. Så att det sker saker och det där tycker jag också är ett litet kvitto på att vindarna här blåser lite annorlunda. Det finns en stor acceptans för både och perspektivet eller i alla fall en större acceptans än vad jag gjorde för 5-10 år sedan.
Ja, det jag är inne på lite där, det är Axén, Alexander Axén brukar ofta referera till att elit är inte för alla. Hade en tydligare gränsdragning mellan elit och bredd varit ett alternativ? För vi pratar ofta, eller man hör ofta att i unga åldrar tränar man för lite. Samtidigt kan man inte nivåindela och toppa för tidigt och så vidare. Hade det varit ett alternativ att ha en ännu tydligare gränsdragning mellan elit och bredd och kanske inte ha så många akademier och inte ens tillåta det eventuellt så under superettan klubbar för att det ska bli en tydligare gränsdragning?
Ja, men det där är ju en speciell fråga. Man brukar prata om det i svensk fotboll. Vill vi ha bredd och elit under samma tak? Och så är vi samtidigt ganska dåliga på den diskussionen. Det vill säga att den håller ju sig polariserad. Ja, det skulle absolut kunna vara så om det är det Axén förordar då, att man särskiljer på det så att det egentligen blir längre avstånd på det. Och det där, jag vet inte, om vi vill ha bredd och elit under samma tak så måste vi jobba med det. Och det tycker jag även på Svenska fotbollförbundet. Där tycker jag man har problem. Man bygger grassrootsverksamheten, pratas det väldigt mycket om. Vilka hanterar elitfotboll på Svenska fotbollförbundet? Ja, det är ju kanske landslagsavdelningen, men däremellan finns det ingenting. Och då hamnar liksom uppdraget nästan på våra intresseorganisationer i EFD och SEF. Och här tror jag man behöver göra ett jobb. Och det tror jag också att man, med Andrea Möllerberg har sagt det också, hon kommer från oss och vi har jobbat länge och pratat mycket med varandra om det här. Jag tror att ena den här rörelsen för att få ihop allting under samma tak, det är nog det man behöver göra. Det andra alternativet är precis som du pratar om nu, och som Axén säger, då, att faktiskt göra klyftan ännu större. Det vill säga, låta akademi gå ett spår, men det är nästan, då får vi två olika förbund eller två olika rörelser i svensk fotboll. Det är inte jag säker på att det är rätt.
Nej, det jag menar med är bara att det blir en tydlighet i valet. Okej, nu sätter jag mitt barn i akademin i elitmiljö tidigt, för jag vill och tror att det är rätt för mitt barns utveckling. Och istället så kanske någon annan väljer ett breddspår där man liksom alla får vara med, och det finns en tydlighet i det. Jag upplever att det blir ofta väldigt flummigt. Förstår du frågan?
Ja, det är nog viktigt sagt att alla föreningar och klubbarnas varudeklarationer är extremt tydliga. Det är bland det viktigaste liksom i vår fotboll, och jag tycker att det är ganska mycket så ändå, i alla fall i vårt distrikt. Sen runt om i landet så är det ju lite annorlunda, men vi har ju också en situation här där vi har liksom fyra stycken klubbar som befinner sig i herr- och damallsvenskan, i alla fall, ja, beroende på hur man mäter, kan ju flyga ur här nu, men förutom dem så har vi ju väldigt stora förårsakademier också, förårsklubbar som är, så vi har ju nästan upp på 20 miljöer årligen som är på en hög nationell nivå. Så att det blir ganska tydligt ändå här. Men precis som du säger så är det viktigt att föräldrar tar beslut runt sina barn. Okej, ska mitt barn försöka ta en väg via en akademiverksamhet eller förstalagsverksamhet, eller ska vi ta oss i bredden? Och jag tror också att det blir väldigt viktigt som föräldrar att titta på i vilken förening, var är mina värderingar, var sätter jag mina barn? Men det är, som jag sa, det blir ju en utmaning. Vi ser lite annorlunda ut organiserade våra föreningar i Stockholm. Det krävs tre klubbar i Stockholm för att komma upp i 11 000 spelare. Och du tar Sollentuna, Hammarby och Brommapojkar. Så där ser det ju inte ut. Tittar vi på Skåne så har de nästan lika många föreningar som i Stockholm, men vi är nästan 2,5 gånger större spelarantalsmässigt. Så att de här fenomenen styr också väldigt mycket. Men det jag vill säga med det är att våra stora klubbar har ju också en akademi oftast kopplad till sig. Och då blir det lite mindre dramatiskt den här selekteringen till exempel. Därför att men är det så i Brommapojkar att du inte kommer med i första laget, så delar du nog det utanförskapet med 200 andra spelare. I din egen förening till att börja med.
Stockholm, som du säger, många spelare, och känslan som är, och tittar man på landslag, så att det är fler och fler spelare som kommer från Stockholm, att man blivit bättre på att leverera elitspelare. Vad är grunden till att man har klarat av det?
Ja, jag är otroligt intresserad av den här frågan. Jag tror, kollar vi tillbaka 20 år sedan, så jag brukar säga så här, att det var högerbacken som kunde komma från Stockholm och reservkeepen kom från Stockholm. Jag hävdar att det finns fyra orsaker till varför den här framfarten är. Det gör ju så att nu, kolla senaste här landslagssamlingen, det är strax över 30%, och det är ganska lite just nu om man tittar de senaste tre åren. Men 46 var förra samlingen, tror jag, 46% här landslagsspelare. Och jag tror att i grunden så beror det på att vi spelade på grus på höga nivåer för 20 år sedan. Nu är konstgräs precis överallt, och det har nog påverkat allra, allra mest. Sen så är det uppenbara är att vi har en folkmängd. Och, alltså, vi har 15 000 tränare i distriktet, vi har 100-120 000 spelare. Så nu får vi träff på den folkmängden, och det tror jag också vi får. Dels för att professionaliseringen här sker snabbare än i resten av landet. Vi har alltså väldigt, väldigt många fotbollsarbetare, och det bara fortsätter öka. Och i en annan takt än i resten av landet. Sen den sista delen tror jag också, det är någonstans, jag brukar beskriva det som någon typ av huvudstadsfenomen. Det vill säga att här är det viktigt för alla mammor och papper att deras barn, kille eller tjej, oavsett om de har kommit långt eller inte, får en bra verksamhet tidigt. Du tränar oftast under ganska bra förutsättningar. Du försöker få så bra förutsättningar som möjligt. Du tränar egentligen året runt också. Och det spelar roll. Liksom. Jag tror jag inbillar mig. Jag ska inte slänga något distrikt under bussen. Men i Dalarna kanske bollarna kommer ut i mitten på mars. Och åker in igen i mitten på oktober. Till förmån för en annan idrott kanske. Och så funkar det inte riktigt här. Så vi får alltså fler träningstimmar per spelare. Och ju fler spelare som är ganska bra, desto fler kommer bli bra. Och det är nog det som har hänt i Stockholm de sista 10 åren kanske.
Om du ser i det här läget där svensk fotboll är ju, ja, om man ska använda ordet kris eller vad man nu, men jag menar, det är ju ändå en liten svacka på här sidan, både klubbar och landslag, och på dam är landslaget bra, men klubbarna börjar halka efter så. Vad skulle du säga som de tre viktigaste sakerna framåt som svensk fotboll måste göra eller bör göra för att vända det?
Ja, först ska man ju säga att det är lite ögonblicksbild är det ju också. Man kan säga att det är klart att våra spelare, framförallt om vi pratar på herrsidan, inte spelar fotboll i sina ligor. Och det är ett problem, och det är ju problem just nu. Men det är ju inte längre tillbaka än 2021 som vi åkte ut mot Ukraina i ett slutspel, och vi är ändå liksom framme där någonstans då. Så att, sen ska vi veta, de här spelarna som jag sa, de växte upp för 20 år sedan. Vi behöver ta steg framåt. Och det som jag tycker är intressant med Svenska Fotbollförbundet har klubbat en strategi som säger världsledande spelarutbildning, och en spelarutbildning i världsklass som en av... ja, som är vision respektive förändringsresa. Och det här är ju intressant. Då måste man nog mena allvar med det och titta på, okej, vad kommer det här betyda? Det kommer ju betyda ökade liksom, satsningar inom akademiverksamheten. Vi behöver bli mycket, mycket bättre där. Vi behöver ju bli ännu starkare kring utbildningen såklart, för spelarutbildning på både bred front och liksom i liksom det elitförberedande spektrat såklart. Och ja, men, så att vi inte börjar med att halka efter våra grannländer. Sen så vet vi att vi har en helt annan plånbok än resten av Europa, så det kommer ju vara svårt, och det gäller att identifiera med vilka värden ska vi kunna konkurrera framöver. Jag tror någonstans att den här delen, att totala förståelsen och samsynen runt att bredd och elit behövs i svensk fotboll, och att inte den frågan får fortsätta polarisera, så att det inte blir fult att prata om spelarutveckling. Jag tycker att vi liksom lever i ett landskap hela tiden, och jag i min roll i Stockholmsfotbollen lever i ett landskap som är mellan folkrörelse och fotbollsindustri. Men då måste jag också verka där hela tiden. Det är Stockholms fotbollförbunds uppgift, tycker jag, att förstå att vi har en folkrörelse i grunden, men det är också en fotbollsindustri. Bayern säljer en spelare till Milan för 18 miljoner för några år sedan. Eller BP visar sig vara sjunde förening i Europa att exportera spelare ut i Europa. Okej, då måste vi förstå att det här är vår spelplan. Och då måste ju alla som är i rörelsen förstå att det här är vad som gäller. Och det betyder ju inte att ingenting ska ju vara dåligt på den skalan, tänker jag. Sen är det ju liksom... folkhälsobegreppet fotboll, vi kommer ju från det, folkrörelse och folkhälsan är viktigt för hela nationen, men spelarutbildning kommer vara avgörande för om vi ska kunna nå framgångar på både klubbnivå och landslagsnivå framöver, och det är det som kommer skapa pengar framöver i svensk fotboll. Så ja, det här tror jag är skitviktigt. Jag vet inte om det där blev tre förslag, Olof.
Nej, men det är intressanta inspel, och det du nämner om fotbollsförbundet, ibland som journalist lyssnar man ju lite mellan raderna. Det andas ju lite som att det, när jag hörde dig säga det, att du inte riktigt tror på den fina strategin, så att säga. Att man har lovat saker i världsklass och så, men att man ännu inte skjutit till verktyg med den.
Jag tror på det. Var ju överraskande faktiskt när jag fick se den för, sådär. Det är väl lite grann, man får spola tillbaka till Erik Hamrén. Han sa ju så här, han hade någon teori där om myntet. Om man säger så här, jag vill bli så här bra. Okej, men då måste du vända på myntet. Vad krävs för det? Och det är lite grann samma sak här, tänker jag. Att om vi ska ha en världsledande spelarutbildning och inte bara tycka att det är liksom att vi har många igång eller att vi har många som går första tränarutbildning, utan en världsledande spelarutbildning för mig, det är ju när någon annan säger än vi svenskar. Och det tror jag är viktigt, att kunna jobba för det och över tid. Och då vet man att det är en av de första viktigaste checkboxen där måste ju ändå vara att skapa resurser så att vi kan faktiskt fortsätta ta oss framåt.
Du som då är chef för fotbollsavdelningen för det största distriktet, hur långt har Sverige till att vi är världsledande?
Ja, vi pratade tidigare om det här, Stockholms roll i det här med spelarutveckling, spelarutbildning. Om man tar, vi sa, vi har haft ganska både liksom pojklandslagen, flicklandslagen och framförallt då herrlandslaget, och ökat antalet stockholmare, så skulle man kunna säga att ja, men vi gör ju vår del, nu måste vi liksom sluta upp från resten av landet. Men det är inte hela sanningen heller, för våra spelare måste ju bli bättre också. Det handlar inte om fler, utan vi måste bli bättre för att vi ska kunna bli det över tid. Men, det finns ju också, vi kan också säga det, att vi är ju faktiskt världsetta på damerna, och det gäller att fortsätta behålla sig där. Då gäller det att vara bra över tid, för att där går tåget väldigt, väldigt fort just nu. Och från ett Stockholmsperspektiv där kan jag säga att där tror jag att vi faktiskt inom 5-10 år kommer att se en enorm utveckling på spelare som kommer igenom systemet. Dels utifrån akademiseringen som sker på flicksidan, såklart. Men också att det har blivit ett yrke på ett annat sätt. Både nationellt, att du kan bli proffs i fotboll. Så många tjejer som nu har chansen att faktiskt... där drömmen faktiskt blir möjlig på riktigt. Som det inte heller fanns för 20 år sedan.
Om vi tar det här binära liksom, myntet Erik Hamrén eller glaset halvtomt, halvfullt. Hur ser du på svensk fotbolls framtid? Är du orolig eller inte?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, jag har jobbat nära Andrea Möllerberg i 4 år. Det tycker jag är en rolig detalj i det här. Så jag sa, när hon firade av henne för någon vecka sedan, då skrev jag ut en bild på en popcornskål. Jag kollade här, it's popcorn time. Jag satt och tittade på en stund. Jag hoppas och tror verkligen på henne och att hon kommer göra skillnad. För jag tror att det behöver skakas om svensk fotboll lite grann. Vi behöver få ett annat klimat. Vi behöver kunna prata om saker på riktigt. Vi får inte vara ängsliga och försiktiga. Det är väl det jag tycker är en sån sak. Vi behöver kunna prata om saker. Och som jag sa, att det är väldigt mycket handlar om vad är det som är svårt i fotbollen? Nej, det är kanske bredd- och elitfrågan. Okej, men låt oss ta i den då och skapa en samsyn nationellt där vi förstår vad... på vilka spelplan vi behöver vara bra.
Var ligger konfliktlinjerna där liksom i bredd och elit? För det är ju lätt att man kastar ut sig det och man upplever att det är polariserat. Men var ligger liksom själva konfliktlinjen som man behöver släcka på något sätt?
Nej, men jag tror allmänt, du vet ju själv, du är journalist och när vi pratade om vad hände när det kom ut en artikel om en ny innovation i Stockholmsfotbollen om serielösa matcher. Alltså en funktion i ett IT-system egentligen. Och någonstans där så födde det igång en debatt om saker och ting. Ja, var ligger det? Jag tror att, jag brukar säga så här att inför mästerskapen så får BP hyllningsrubriker för att de har 4 spelare i en trupp till exempel. Men däremellan mästerskapen så får de själv för att de jobbar på ett visst sätt. Vi har en situation i svensk fotboll där vi har där de 2 högst rankade akademierna, Malmö FF och Brommapojkarna, har selekterat verksamhet från 8 års ålder. Och där någonstans har ju faktiskt huvudet på spiken att okej, de är bevisligen våra bästa miljöer. De jobbar selekterat från 8 års ålder. Okej, vad har vi här att diskutera? Men i det så handlar det såklart om att rätt människor, rätt fotbollsarbete ska göra rätt saker. Och om selektering ska inte ske på fel ställen i vår fotboll, utan vi måste bli lite som Erik var inne på i början, att vi behöver hitta rollerna. Våra föreningar där ute i ekosystemet behöver hitta det här gör vi och det här gör någon annan. Och liksom bygga in den prestigelösheten, och man måste förstå liksom vilken roll man har i det här ekosystemet. Och jag tror liksom, en del får vi hjälp av med det här med att faktiskt ungdomar idag, deras vanor förändras. Och en del alltså, vill ju gå mer åt motionsfotbollshållet. Alla vill ju inte faktiskt bli spelare i Superettan eller Elitettan.
Nej, så är det ju verkligen. Men tycker du att fotbollsförbundet behöver ha någon rollavdelning mellan just grassroots och det som Stefan Pettersson och Marika Domanski-Lyfors jobbar med liksom...
Klasse och Yvonne. Nej, men vet du vad? Ja. Nu tycker jag du läser jättemycket mellan raderna, för det var ju det jag menade lite grann. Ja, det är ditt jobb, ja, precis. Och det är lite grann det jag tycker, att vi pratar om grassroots, och bygger den liksom starkare. Det finns väldigt många värden runt fotbollen som vi blir starka på. Och så som jag sa då, så har vi en landslagsavdelning där. Jag menar, det har ju du beskrivit flera gånger, hur landslagsavdelningen kontra utbildningsavdelningen eller utvecklingsavdelningen kanske inte alltid ser lika på saker. Och det är väl klart att vi behöver någon som då omfamnar liksom hela bilden i svensk fotboll. Och man kan ju säga att vi har också en väldigt bra person på, som leder nationella fotbollsutbildarna, Elmin Eiri till exempel, men han leder ju en utbildningsorganisation han också. Så att just nu där tycker jag att vi har ett hål att fylla, för att det finns ju, ja, men risken blir ju annars att liksom allting, att man tappar kontrollen över SEF och EFD och att vi då inte, ja, att de driver, så kan man ju veta att det är klubbarna som driver verksamhet och utveckling i svensk fotboll. Det är de som har spelarna och det är de som är bra. Men det är väl klart att vi skulle behöva fånga upp det där mer för att också kunna fånga upp deras behov på ett annat sätt. Och precis som du säger då, ja, vad är det som är den klämmande skon i den här frågan? Okej, och hur jobbar vi med den? Ja, jag tror att det finns plats för en sån roll.
Nästa gäst var med även i avsnitt 4. Det handlar om Peter Kisfaludi, Djurgårdens nuvarande sportkoordinator från ungdomslag till A-lag. Han är en stark förespråkare för tidig specialisering och har tidigare varit mångårig ledare i plantskolan Brommapojkarna.
Det som imponerar på mig i BP är att man har 4 000 ungar i verksamhet, 3 000 killar och 1 000 tjejer. Och det är en enorm. Det sociala ansvaret klubben tar är ju fantastiskt. Inte bara eliten är ju 5% av deras verksamhet, men det är ofta den man pratar om, 99 gånger av 100. BP har ju över tid gjort det väldigt, väldigt bra och plockat fram landslagsspelare hela tiden. Men jag brukar säga det att när du är med i en akademi så handlar det inte bara om att utbilda bra fotbollsspelare, utan det handlar om att utbilda bra människor. Därför tror jag att det blir ännu viktigare i 2023 när vi tittar på hur samhället är, att klubbarna tar ett ännu större ansvar, inte bara på bredden utan framförallt då på akademin. Där har du mycket tuffare regler, du måste vara där i tid, du måste vara förberedd med att ha rätt saker med dig, du måste fungera i gruppen, du måste lyssna, du måste liksom ta hänsyn till alla, ge 100%, sova, äta, allting det här. Och man ställer liksom krav på det runt om, och det tror jag är jättebra, för att då får du fram en bättre människa också, inte en bra fotbollsspelare.
Men om du är på den diskussion som lätt, vi skippar BP, men den diskussion som ofta blir en liksom bredd kontra elit, finns det en konflikt där eller finns det mer?
Nej, men det är klart att det finns en konflikt. Det är klart att det finns en konflikt, för att pratar man om att man vill ha en en akademi så att säga, då blir man ju nästan så att man är ja, den där killen, han vet ju inte vad han pratar om, han är ju korkad. Så tycker ju väldigt många. Jag tycker att vi ska vara rädda om våran bredd. Alla ska få spela fotboll, men alla ska få spela fotboll på sin nivå. Och det är väl det som är den stora skillnaden tycker jag med hur det ser ut i övriga Europa mot hur det ser ut i Sverige. Det är klart att det finns en anledning till småländer som Kroatien, Portugal, Holland, Belgien, att de lyckas med sin fotboll, men att vi kanske inte lyckas på samma sätt. Vi har det ganska bra här och ganska trygga i oss själva och hela vårt system, och då får vi inte fram den hungrigheten kanske som de får.
Varför är vi rädda att kalla en spade för en spade på något sätt när man jagar elitspelare?
Ja, jag tror att det som många missförstår, det är väl att alla tror att det handlar om utslagning för att man är med i en akademi. Och där tror jag är jävligt viktigt att jag ser det precis på tvärtom. När jag ser de välutbildade akademitränarna vi exempelvis har här i Djurgården där jag kommer in, och där vi pratar väldigt mycket om att alla ska matchas lika mycket och hit. Där är det mycket lättare än att prata med föräldrar och ha koll på flera hundra föräldrar i en förening, hur de matchar sina lag. Är du en akademitränare och anställd därför att du har en erfarenhet, du har en utbildning och du jobbar efter klubbens utbildningsplan. Och det tror jag är en stor skillnad. För ofta ser man de här så kallade lite upptoppade breddlagen, att där driver de det här ännu hårdare än vad man gör i akademilagen.
Vilken faktor spelar föräldrar i den här processen?
Föräldrarna kan väl vara en av de farligaste personerna för att få barn att lyckas och få hålla på med sin fotboll och få ha kul med dem.
På vilket sätt?
ja, de går in och pressar tränare, de går in och pressar sina egna barn och sitter och pratar om det hela tiden i bilen och när de kommer hem och så. Så att jag tror ju mycket på föräldrautbildning också. Jag tror att det är jätteviktigt. Du pratade om min bok förut. Jag har fått faktiskt, förra veckan så fick jag ett jättefint meddelande på mitt Instagram där en förälder skrev att tack för att du har öppnat ögonen för mig. Nu har jag backat, nu har jag tagit några steg ifrån min son och han är mycket gladare och lyckligare på träning och matcher nu. Bara en sån liten sak tror jag är viktigt.
När man tog bort tabeller och sen la man om serie nu i Stockholms fotbollsförbund, det blev ju väldigt snabbt rätt infekterat. Det gamla spelare går ut och säger att vi kan inte fostra vinnare längre, man lär sig inte vinna. Och hur ser du på det? Vad betyder att man gör det här,
jag tror att man inte, det handlar nog inte om det där för min del tycker jag. Tabellerna spelar inte någon roll. Och sen att man gör om serierna, det tror jag bara är bra. För då kommer det ju faktiskt bli så att man får spela bättre matcher förhoppningsvis. Så det tror jag inte kommer påverka det. Jag vet ju hur vi gör i Djurgården. Vi är inte ens med och spelar Sankt Erikscupen utan vi spelar bara träningsmatcher och åker på turneringar. Just för att få spela bättre matcher varje vecka. Och så ska det ju inte heller behöva vara att vi inte ska vara med i seriesystemet med våra akademilag. Men så gör ju alla akademier, både i storklubban här i Stockholm. Just av den anledningen. För att det är för dåliga matcher varje helg. Jag kan bara dra ett exempel. Jag tränade 05-1 och vi spelade en 9-manna-serie extra svår. Och vi hade spelat våra 3 första matcher där i BP när jag hade dem för 5 år sedan. Då hade vi vunnit med 14-0, 14-0 och 24-1. Det vill säga alltså, det var 56-1. På 3 matcher. Det är något som är Vajsing. Så då fick vi lämna bort. Då. Ett annat BP-lag gick in i den serien. Och många tränare slår sig för bröstet. Ja, men vi är med extra svår och är jättestolt över det. Och det är väl jättekul. Men bara man har liksom att man gör liksom killarna och tjejerna som ska spela de här matcherna i en tjänst. Att man lägger in den på den nivån de verkligen är på istället. Så där är också tränarna ett stort ansvar tycker jag.
Hur ska man få till en samsyn så att svensk fotboll jobbar ihop och att liksom det inte blir en konflikt mellan bredd och elit och att alla faktiskt får en gemensam bild?
Jag tror ju, nu är jag lite kontroversiell, men det kanske måste till så att de klubbarna som har störst erfarenheter här, de som jobbar inom SEF, Allsvenskan Superettan, de klubbarna måste kunna sätta sig ner och ha en bra dialog om det här då. Och kanske inte styras då som på ett repkastmöte utav division 2, 3, 4, 5 klubbar där är lite så här, ursäkta med all respekt mot det jobbet de gör, jag har själv varit där så, men det är att de gör det på en hobbynivå så att säga, vi som jobbar med det heltid har gjort det under i princip över 30 års tid, prata med oss och sätta ihop en arbetsgrupp och titta på vad behöver vi göra och hur kan vi göra det bättre.
Vad är din bild att forskningen säger? För ibland så heter det att ja, men man kan inte plocka ut en 10-åring. Man vet inte hur bra den blir. Eller, jag menar, den diskussion som har varit kring utvecklingsläger, tidigare elitpojkläger och elitflickläger.
Fast på det här sättet så när man nivågrupperar, då får ju barnen själva välja. Vill man spela 3-4 dagar i veckan, ja, men då får man göra det. Vill man inte det, då får man göra det. Då kommer ju alla ändå komma fram i slutändan. Då visar det sig att den som vill träna 1-2 dagar i veckan, om den vill göra det men ändå kommer bli bra på sikt, då kommer det ju bli så. Men vi måste ge de som vill spela fotboll och som man älskar. Tänk dig Albin Ekdals sommarprat, det var ju fantastiskt när han talar om det. Hade inte jag fått komma in i den här verksamheten, då hade inte jag spelat fotboll idag. Så det var ju kul att han fick göra det. Men jag vet ju hur jag var när jag var liten. Jag var ju ute varenda rast på skolan och efter skolan spelade fotboll. Jag älskade liksom att spela fotboll. Det fanns inget annat för mig. Tänk om någon annan hade sagt, nej men du får inte träna nu. Du får inte göra det här nu för att nu ska du göra det här istället. Det är väl fantastiskt att folk vill vara ute på fotbollsplan och inte sitta hemma framför PS4. Jag kan bara dra en annan sak, Olof. Det är en undersökning här förut som var VM 2018. Och då tittar man när en elitspelare kom till en akademi, det vill säga till en elitklubb. På 70-talet så var spelaren 18 år när han kom till en akademi. Alltså det här är då när man pratar om de som blev elitspelare. På 80-talet var han 16 år. På 90-talet var han 14 år. Och VM 2018, då kom spelaren till en elitklubb till en akademi vid 11,6 års ålder. Så trenden är alltså att spelaren kommer till en elitklubb och en akademi tidigare. Och jag tror ju också att ju tidigare spelaren kommer, desto mer kan klubben påverka utbildningen. Så där är ju också, man ser det klart, och det här pratar jag inte nu om svensk fotboll, utan det här pratar vi nu om allmänt ute i världen. Det här är alltså från VM 2018.
Om man ser att vi då är bekymrade över att herrlandslaget missar två mästerskap i rad, samtidigt så hänger man sig gärna kvar vid att ja, men det är fult med selektering, toppning, så. Finns det, är det så att en selektering, toppning, fokusering på att ta fram elitspelare, ger det ett bättre landslag längre fram?
Jag tror att vi får mer välutbildade spelare, det tror jag. Man ska inte prata om selektering, toppning. Jag pratar fortfarande om nivågrupperingen. För att prata om selektering, toppning. Toppning är när man toppar laget, det vill säga att de bästa spelar hela tiden. Och det är inte det man ska, det tror inte jag på. Utan är man uttagen i en trupp, då ska man spela som alla andra. Jag är ansvarig för hela truppen. Här är ju skillnaden på ungdomssidan kontra seniorsidan. Så det är ju toppning så att säga. Den kan vi ta helt ta bort tycker jag. Däremot så tycker jag att man ska vara nivågruppera. Och då blir det någon form av selektering ändå. Men där får ju barnen själva välja i princip hur många gånger de vill spela. Tittar vi på våra landslag nu, på våra 15, 16, 17, 18 års landslag. Om vi tittar på våra 18 års, det vill säga 05-erna. Deras senaste 7 landskamper så har de alltså 5 förluster. De har 1 kryss och 1 vinst. Och de har gjort 5 mål och släppt in 15 mål. Det är rätt intressant på våra 18-åringar. Tittar vi på våra 17-åringar, 06-erna. Så har man alltså, man har spelat 3, 4, 5, 6, 7 matcher. Man har 4 vinster, 2 kryss och 1 förlust. 12-9, så det är lite bättre. Tittar vi på våra 07-er så har de har 4 vinster, de har 0 kryss och 3 förluster. De har 14-13 i målskillnad. Och tittar vi på senaste nu, 15-åringen som togs ut i augusti här, inför senaste rikslägret somras ner i Halmstad, så har de spelat 4 matcher. De har 2 future teamlandskamper också. De har gjort 2 mål på 4 matcher och sett in 8 mål. 3 förluster och 1 vinst. Så tittar man på det här, man ser också ganska tydligt på vilka, beroende på vilka länder man möter på resultaten också. Men det här är väl också någonting som man tittar kontra A-landslaget. Var är våra pojklandslag idag? Någonting vi får höra väldigt ofta, det är ju när våra unga spelare köps till toppklubbarna från 16 års ålder, så är de alldeles för dåligt tränade. Och det tycker jag är lite oroväckande. Och vi behöver åka över sundet i Danmark och titta på deras U17 och U19. Vilken fart det är på träningarna, vilken fläkt det är, vilken aggressivitet det är. Och jag tror ju mycket på att som vi tränar spelar vi. Och där tror jag att vi har mycket att lära i svensk fotboll. Som vi tränar spelar vi. Vi måste ha en bättre fart på träningarna. Och det är ganska från tidig ålder tycker jag att vi måste trycka på lite i tempo. Kanske inte i teknikinlärning då, för då är det inlärningsskede. Men annars så tycker jag att det är en stor brist i svensk fotboll.
Kan man se någon typ av trend vad det gäller spelaregenskaper som söks internationellt?
Nej, men det är självklart. Idag måste en spelare vara snabb. Spelar ingen roll på vilken position du spelar om du inte kan springa. Du måste ha teknik, välutvecklad teknik, omvandla teknik till hastighet. Idag så handlar det ju om att den funktionella speltekniken, det vill säga du måste kunna ta med boll i hög fart, kunna leverera passning i hög fart utan att tappa fart, är ju ännu viktigare. Så är det ju. Och sen så kommer vi tillbaka till spelförståelsen. För det spelar ingen roll hur snabb du är om du inte vet när du ska springa. Och det spelar ingen roll hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen. Så det är ju de här bitarna liksom. Och sen måste du ju, det sista blocket då, om man tittar om de 4 blocken då, så måste du ju vara liksom mentalt stark. Du måste kunna sitta på bänken en match och visa liksom framfötterna och vässa armbågarna för att ta plats. Så du måste våga ta plats när du kommer till en grupp utomlands också. Så det är klart att man vill ha karisma på spelarna. Så är det ju.
Om du säger, för de som styr och ställer i svensk fotboll, vilka 3 saker skulle du säga är viktigt för de som liksom styr, jag tänker inte bara SEF utan även svensk fotboll, att ta tag i idag för att man inte ska sitta här om 10-15 år och säga varför gjorde vi inget?
Nej, men jag tror att ungdomsträningen idag, så tror jag ju, för det är där vi bygger grunden. Det är ju som när du bygger ett hus. Du måste ha en stabil grund att stå på. Och den får du genom att du har en välutbildad teknik. Har du en dålig teknik, då blir du en snedsparkande mittback någonstans. Eller något, det är liksom, du måste ha en grundteknik. Och där vill jag att vi ska, liksom, vi ska jobba mycket, mycket mer. Gyllene åldern för teknikinlärning, the golden age, är 8-12 år. När du börjar bli 12 år, kommer in i för pubertet, du börjar få muskler på kroppen, du blir också stelare i kroppen. Och det innebär också att inlärningsprocessen blir längre, att du är per automatik. Så den, det vi bygger upp med muskelminne i fötterna och allting, och tekniskt och allting, där, det kommer att ha mer i resten av din fotbollskarriär. Så det tror jag är jätteviktigt. Så jag skulle ju satsa oerhört mycket på teknikinlärning. Och där ligger vi efter, tycker jag. För att vi vet inte hur vi ska träna teknik i väldigt många klubbar. Vi vet inte hur vi ska gå in och instruera i teknikträning.
Och hur ska man få ut det? Om det är en sak, hur ska man se till att höja det? Är det genom att utbilda mer tränare, eller hur ska man...
Jag tycker vi ska utbilda fler ideella föräldrar. Jag tycker vi ska gå in ännu hårdare i akademin och trycka på att vi ska jobba mer i inlärningsfas. Men alla klubbar har ju sin utbildningsplan och sitt sätt att se på fotboll, och beroende på vilken spelare man vill ha fram, så att säga. Så jag vet ju, när Kim Bergstrand var A-lagstränare i BP, då var jag akademichef där, och då hade ju Kim varit 4 år på vårt U19 och sen 4 år i BP:s A-lag. Och då frågade jag Kim, jag håller på att titta igenom här, hur ska vi kunna göra våra akademispelare bättre? Då sa han det, ja, men en typisk BP-spelare är fantastiskt tekniskt lagd. Han kan vända och vricka och göra allt möjligt med en boll, och han är jättebra i det korta passningsspelet 5-10 meter, men han är väldigt dålig på nicka och han är väldigt dålig i det långa passningsspelet. Och det vet ju vi varför, vi har ju så små ytor att träna på. Så jag tror också att vi måste titta på hur kan vi ha, och där är också en stor skillnad där vi kommer ut och tittar ut i Europa. De har mycket, mycket större och bättre träningsförutsättningar. Målvakterna har en egen plan att träna målvaktsträning på. När laget kommer ut har man en hel elvamanna att träna på. Här trycker man ihop 3-4 lag på en elvamannaplan. Fast man har ett elvamannalag så tränar man på 25% av en elvamannaplan. Så ytor är en stor, planbrist är en stor sak. Framförallt i storstäderna.
Vem har ansvaret egentligen för att man ska få fram fler spelare, om vi tänker sig att det är svensk fotboll? Och var ska ansvaret ligga? Ligger det på varje förening, eller är det distrikt, eller ska förbundet kliva in?
Jag tror att det är en svår fråga, Olof. Jag tror att det är klubbarna såklart som ansvarar för spelarutvecklingen och spelarutbildningen. Det är de som har, liksom, vi har ju det, för vi har ju spelarna i vår dagliga verksamhet. Men, och därför tycker jag att det är bra nu att svensk elitfotboll går in och är ganska tuffa i sin certifiering. Men inte bara att man gör det på pappret, utan man måste visa det i handling också. Vad är det som måste bli bättre och hur kan vi trycka på? För jag vet ju flera klubbar runt om i Sverige som är med i SEF då, som kanske inte jobbar på det sättet som man önskar, och som i princip skriver ner vad de tycker är bra för att det ska låta bra, men sen jobbar man inte därefter, utan man tänker inte alls på en akademi. Så att det tror jag är det kommer ju på sikt då genomkristallisera sig då, när man gör den här certifieringen, vilka det är som inte jobbar efter den.
Hur ska de olika delarna i landet bäst få fram talanger? Och vem ska bestämma? Tidigare var elitlägret i Halmstad en central del i svensk talangutveckling. Men det var också en källa till en rejäl spricka i fotbollssverige. För 5 år sedan valde Skåne, Halland och Västergötland att bojkotta lägret. Och det var Hallands ordförande Johan Jokvist som stod främst i ledet.
För mig är det så här, det är omöjligt för någon att bestämma när något barn, ungdom är 15 år och säga att den här individen kommer att bli en elitfotbollsspelare när hen är så pass gammal att det är dags att ta det steget. Att då göra en selektering och ta ut 15 stycken från 24 distrikt, skicka till Halmstad och så på något sätt kalla det som en form av utvecklingsdel i svensk fotboll. För mig kändes det var märkligt, det var fel sätt att tänka. Det var fel sätt att hantera det sättet man tog fram talanger på. Jag tror att, om jag tänker högt, att vi har tappat fler talanger på det sättet än vi har faktiskt fått fram talang. Därför att det blir ju faktiskt så att om man väljs ut eller man väljs bort, det är bättre att säga, bara för att man kanske har en lite kortare och lite mindre fysiskt växt. Vilket ju faktiskt var en av kriterierna när man kom till elitläget. Att då bli bortvald, nej, då, till slut så säger man nej, jag tycker inte det är kul längre, jag gör något annat. Och jag tror att det blev effekten faktiskt.
Hur togs eran reaktion mot lägret emot i fotbollsrörelsen?
Ja, alltså, det var väl blandat. Det var ju ganska många som höll med på tesen om att det går inte att selektera fram elitfotbollsspelare på det sättet som man trodde. Sen är det klart att det fanns ju delar inom fotbollsrörelsen som tyckte att vi var fullständigt ute och seglade. Och det mobiliserades ju en hel del emot oss, såklart. Från olika håll. Men, jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att det fanns de som var skitförbannade. Och så kom det här tävlingsbegreppet upp ganska kvickt. Och det liksom lades som en form av epitet på mig då, att jag tyckte inte man skulle tävla, ta bort målen och så kom jämförelsen med att spring inte 100 meter utan spring som ni vill och så får vi se vem som vinner och så. Och det var lite, det blev en felaktig diskussion i det utifrån det perspektivet. Jag är för att tävla. Varenda moment ska tävlas. När man springer, när man tacklas, när man nickar, när man passar och när man spelar defensivt och offensivt, det är klart man ska tävla varenda moment. Problemet var ju att tävlingen skulle då stadfästas på yngre ålder i någon form av tabell som vi vuxna hade bestämt att det skulle vara. Och det blev fel alltså. För mig blev det så.
Hur tycker du man ska göra kring uttagningar till ungdomslandslag och så vidare? Ska man helt skippa det eller finns det någon typ av modell som du skulle förespråka?
Bra fråga. Jag har hört på omvägen nu att UEFA vill att vi ska sätta upp ett ungdoms-14 landslag. Alltså jag tror inte på idén om att ha ungdomslandslag på det sättet. Det liksom, jag tror inte det påverkar utvecklingen av talanger och få talanger att bli, alltså att vi får fler talanger. Det tror inte jag på. Om det finns någon annan modell, ja. Det är väl egentligen det jag är lite kritisk mot just nu. Det är att jag saknar analysen. Jag saknar att svensk fotboll på alla håll sätter sig tillsammans och liksom tillåter allas synpunkter och åsikter komma fram och liksom konstatera att den väg vi går in i nu är i nu. Den kanske inte är den framgångsrikaste. Okej, då kanske vi ska hitta någon annan väg och liksom göra någonting mot det. Jag vet inte om det finns någon modell. Jag vet att England, när jag hade förmånen att vara vid två resor i England på liksom besöka två elitföreningar från ett ungdomstränarperspektiv, då hade man ett ganska tydligt program, schema, vad man skulle öva på. Och det gjorde alla lagen i alla olika åldrar. Och så övar man på det. Och sen när veckan var slut eller när helgen kom, eller om det gick två veckor emellan, det spelade ingen roll, så åkte fem lag eller fyra lag från det laget iväg och mötte ett annat lags samma åldersklasser. Och så var syftet var att bara se till att vi liksom exekverade det vi hade tränat på de här två veckorna. Och så utgick man från den enskilde. Ja, jag vet att det är jätteselektering i England och att man har akademier och det finns elitfotbollslag och så vidare. Men det var ett sätt som jag tyckte var rätt så spännande som jag tror man skulle kunna titta på i Sverige.
Just den här
modellen, nej, jag vet inte faktiskt.
Just den här kampen som på något sätt målas upp mellan bredd och elit, och där är ju på något sätt det med att man ville kanske ha ungdomsanslag och liknande och selektering. Du som har själv lett ett distrikt, hur ska man lösa den problematiken om nu alla, de flesta är ju ändå överens om att bredd och elit hänger ihop på ett eller annat sätt. Hur ska man lösa den konflikt som blir?
Jag vet inte om det är en konflikt, eller det finns ju vissa som lyfter det som en konflikt. Jag skulle vilja säga så här utifrån ett perspektiv så har vi 32 elitföreningar idag på här sidan. På damsidan så är det något färre eftersom man räknar elit. Det är ju allsvenskan, elitettan och superettan. Det är klart att vi har fotbollsspelare som kommer från våra breddföreningar som också så småningom kommer bli elitfotbollsspelare. Kanske till och med majoriteten. Det ska jag låta osagt, men jag skulle kunna tro det. Jag tror, jag tänker så här, att det som saknas och det som jag tror kan vara viktigt, det är ekonomi. Vi har de pengar vi har att röra oss med utifrån ett helhetsperspektiv. Och då kanske man skulle uppmuntra att elitföreningarna, som jag tror har en annan organisation och en organisering av sin ungdomsverksamhet, som kan innebära att de är något bättre rustade att vara ungdomsledare, ungdomstränare. De har kanske utrymme att gå fler utbildningar via Svenska fotbollsförbundet och använda sig av deras utbildningsplan. Då tror jag att man skulle skapa en miljö som innebär att elitföreningarna kan ta ett ansvar inför breddföreningarnas ungdomsverksamhet. Alltså inte ansvar för själva genomförandet, men vara där. Bjuda in till träningar, åka ut med ledare till breddföreningen och låta dem vara med och vara ungdomsledare och vara tränare och liksom peka på att det här är bra träning om man vill utvecklas inom fotbollen då som spelare. Det blir som ett win-win i det. Jag tror till exempel att den här akademi hysterin som vi har haft i Sverige, den tror jag inte riktigt på, därför att den blir väldigt isolerad, och den vad vet vi vad den får för effekt, mer att den kallas för ekonomi och så får man en stjärna från UEFA och så får man lite mera pengar. Men ger den effekt de facto? Nej, jag är inte så säker på det. Jag tror att någon form av samverkansmodell inom distrikten mellan elitföreningar och breddföreningar, det tror jag skulle vara en jättehöjdare, tror jag.
Jag har hört att i Sverige så gör man den typen av verksamhet och inte bedriver jättehård selektering i elitklubbarna på innan 15 års ålder. Istället åker tränare ut till lokala föreningar som säger och gästtränar och liksom vidareutbildar de lokala tränarna. Samma Kalmar har också ett sånt exempel där man åker ut. Men resurserna för den typen av initiativ, då behöver vi ta bort till exempel lägerverksamhet som leds av distrikten. Skulle du vilja att man helt steker Halmstadlägret, steker distriktsverksamheten istället, lägger de pengarna då som du pratar om i elitföreningen så att de öronmärks till den typen av initiativ?
Väldigt bra fråga. Om jag skulle vilja, för det första tror jag inte på selektering för tidig ålder, oavsett, och den åldern kan man alltid diskutera när den är. Det har kommit ut en del gott av det som vi kampade för många år sedan, men en del var att det startades ett forskningsprojekt via Högskolan Halmstad där man tittade på den drop-out-faktoren. Vad innebär det att vad är det som har gjort att barn och ungdomar stannar respektive lämnar fotbollen? Och en av de starkaste drivkrafterna, det är att ha kul, alltså trivas, tycka det är roligt, ha en vänlig tränare, en tränare som är engagerad och som visar upp ett bra engagemang. Det finns inte en, alltså att selektera direkt motverkande att få ungdomar att fortsätta spela fotboll. Ja, jag skulle nog vilja säga att selektera på en nationell nivå som man gör med elitläget eller utvecklingsläget som man valde att döpa om det till, och sen är det samma sak. Fick jag det sagt också. Men att selektera på den nivån, nej, det tycker jag är helt galet. Vi kan börja med eller ställa frågan, vad kostar det ett sånt läge? Så, jag är inte säker
på... Vet du vad det kostar? Är det
mycket jag har inte det i huvudet nu. Men då vet jag, vi pratade om att det var miljoner som gick. Det är 15 spelare som ska ta sig till och från per 24 distrikt gånger 2. För det var ju ett flick och ett pojkläge. Det är antal ledare som ska dit, det ska serveras mat, visserligen till en självkostnad och så vidare. Det ska bo på skolor och så vidare. Så det var nog miljoner som lades på den verksamheten. Det är jag ganska övertygad om. Men jag tror inte att det är klart att man inte ska ta bort distriktens verksamhet. Jag vill inte heller säga att vi ska flytta alla pengar till elitföreningarna. För då slukas de kanske upp i andra hål som inte är tänkt att användas för detta. Utan det kanske är villkorade medel eller villkorade resurser som går kanske via distrikten. Nu kommer jag säga något som kanske sticker ut hakan lite då. Jag är inte säker på att 24 distrikt är rätt för svensk fotboll heller utifrån det här perspektivet. Det kan vara så att vi borde se färre antal distrikt i framtiden. Om det här, och utifrån den här frågeställningen. Och då tror jag att vi har de pengar vi har att röra oss med. Och frågan är, används de rätt utifrån att vi ska få fram elitfotbollsspelare för framtiden? Nej, jag tror inte det.
Du är inne på någonting som ju faktiskt ledningen försökte. De försökte ju minska distrikten till, det var väl tal 7-9 istället för 24 som det är idag, men fick ju väldigt motstånd av distrikten och man påstår att man har börjat samarbeta mer. Och en förklaring som ledningen hade, förbundsledningen, var ju att man ville få mer pengar ut till fotboll snarare än att det ska gå till administration och liknande. Vad tror du ligger till grund till att distrikten inte vill minska?
Alltså den utredningen, vad jag har fått mig till livs så här i efterhand och så, det är att utredningen startades utan egentligen förankras ute i distrikten. Det var ett top-down perspektiv och så sa man, nu ska vi göra så här, starta en utredning, och då var förslagen klara. Och sen blev det någon form av halvmischmasch tillbaka, och så kom det ett nytt förslag, och sen kom det klassiska, vi gör en ny utredning, vi avvaktar, lägger det på is. Jag tror att hade man startat på ett klokt sätt så hade man nog kanske hittat synergier i att faktiskt göra en förändring av distrikten. Man kanske inte skulle ha presenterat att vi ska gå ner till 8. Så det är liksom, var ska huvudorten ligga och så vidare. Man kanske skulle ha gjort lite på ett annat sätt, så tror jag. Jag är övertygad om att det finns pengar att spara på att samordna administration. Vi gjorde det i Halland när jag var ordförande. Vi gjorde ett inom Götalandsdistrikten, så hade vi ett samarbetsorgan där vi resonerade om att spara pengar. Och vi blev 3 distrikt som enades om en ekonomi- och administrativ tjänst. Som innebar att vi i Halland betalade väldigt lite för att få ekonomistöd. Och det gick, och det funkar alldeles utmärkt. Både, så vi prövade ända upp till skattemyndigheten eftersom, eller till Skatteverket eftersom man pratar om moms och ni vet, man ska göra upphandling. Men det här var samma, så det var inga problem alls. Jag tror att vill man så kan man.
Hur förändringsbenägen upplever du att fotbollsrörelsen är?
låg, alltså den är inte, alltså det... Så här har vi alltid gjort. Det är ett epitet. Ett annat epitet är så här har vi aldrig gjort. Och det är två starka liksom, som man använder sig av. Det finns förändringsbenägenhet. Det finns förändringsvilliga resurser, medarbetare eller vad du ska säga, medlemmar inom fotboll. Absolut, det är inget utfall om det. Jag tror till och med att de är majoritet. Problemet är att det finns någon form av tystnadskultur. Det finns någon form av belöningssystem som är lite spännande. Det kan vara att man har en t-shirt som är svenska fotbollsloggan på och svenska spelloggan. Då är man liksom inne i gänget. Och det finns att man kan få biljetter till landskamper. Och det är väl inte så jävla konstigt, det tycker jag. Det är väl inga märkvärdigheter. Och så finns det då att man kan få en titel som någonting inom ett distrikt eller så. Och det är klart att omedvetet så blir det ju så att jag är rädd om de favoriseringarna som jag kan få genom att ha de här sakerna. Så att det är klart att det skapar en viss förändringsobenägenhet. Sen är det ju, ja, jag vet inte om jag ska säga det, men det är gubbastyrt. Så är det. Det är min bild.
Om du tittar framåt, det är ju ingen liksom hemlighet att herrklubbarna har det ju tufft, åtminstone i ett perspektiv med Europa och halkar efter våra grannländer. Herrlandslaget har missat 2 mästerskap på rad, inte ens sen Tommy Svenssons dagar. Damerna går bra på landslagsnivå, men på klubbnivå så halkar man efter. Och det är ju lätt att liksom teckna en bild av att vi har lite efter. Vad skulle för dig vara 3 viktiga saker som svensk fotboll behöver göra för att vända den här kurvan?
Jag tror att om du ställer frågan så där direkt, så 3 saker. Jag tror att man behöver titta på spelare. Alltså, Det finns en, man, den nya spelutbildningsplanen, den är bra. Den är väldigt bra, jag skulle vilja påstå det. Den tar hänsyn till den forskning. Man har lyssnat på det som det projektet som jag själv var med och drev igång via Högskolan Halmstad, som man nu doktorerar på, där man tittar på dropout-faktor. Det tar man hänsyn till. Det är jävligt bra. Alltså. Man tar hänsyn till att det handlar inte om att titta på en ålderskategori som gör att man ska göra vissa saker vid en viss ålder, utan det handlar om en resa. En utvecklingsresa för en enskild. Fantastiskt bra. Men det räcker inte om det bara står i en pärm eller en bok. Det måste ju ut på gräsrotsnivå. Jag tror man gör så gott man kan, och det finns ingen illvillig rackare som sitter i våra föreningar och tror att de vill jädras med fotbollen, tvärtom. Det är fantastiskt. Men det måste ut hela vägen, även utbildningsplanen. Jag tror på den här idén om att samverka mellan elitföreningar mycket mer och breddföreningen. Det är det ena. Jag tror att man skulle behöva också titta på, eller jag ska säga så här, en annorlunda spelutbildning är nödvändig. Vi är väldigt fast förankrade i systemtänk i svensk fotboll, alltså på plan. Det är 4-4-2, det har väl alla pratat om i sen jag började hålla på Stoke City i början på 70-talet, så är det 4-4-2 som gäller. Men det är inte det som är fotbollen, tror jag. Fotbollen är en mot en i tidig ålder, där man ska lära sig att slå sin motståndare defensivt och offensivt. Man ska våga prova något nytt för att utveckla den enskilda individen, unga individen på fotbollsplanen. Där tror jag vi har en hel del att göra om jag jämför med övriga fotbollsvärlden. Sen är det pengar, såklart. Och jag vet inte hur. Jag vill inte väcka 51%-regeln, för den är fast förankrad i det demokratiska sfären. Jag tror också att den är helt rätt. Men vi måste också vara medvetna om att 51%-regeln gör också att vi kommer inte få de här stora pengarna som andra kommer att få, eller som andra har. Det tror inte jag. Pengar är nödvändigt. Jag vet inte hur man ska få till det, men jag tror att en del är att göra en omfördelning. Och då är vi tillbaka till distriktsfrågan. Jag tror att man skulle kunna hitta samverkanspunkter mellan distrikten för att ta bort administration, för att minska och kanske till och med ta bort antalet distrikt, eller minska antalet distrikt till förmån för att få mer pengar ut i själva fotbollsvärlden. Och sen tror jag tror på en öppenhet. Jag vet att när jag höll på så var det väldigt mycket diskussioner om att Svenska fotbollförbundets kansliorganisationer skulle justeras och det skulle göras det ena med det femte. Så det hände ingenting. Vi tog fram ett jättebra koncept för att få mer pengar till ungdomsfotbollen. Det bara dödades av Svenska fotbollförbundet, så tog de över den, och sen vet jag inte vad som hände med det sen efter det. Och så vidare. Så jag tror att man behöver se över även kansliverksamheten där uppe. Inte för att de är för många, eller att de är för få, eller att de är för dåliga, det är inte det. Men man behöver göra den analysen. Tillsammans med den andra analysen som jag pratade om tidigare, det saknar jag. Varför har man inte satt sig ner? Varför blev inte jag inbjuden till Svenska fotbollförbundet när jag var som mest agiterande kring den här frågan? Och fick resonera och berätta mina idéer och tankar på ett face to face med de som då tittade undvikande på mig, liksom lite så här. Den analysen skulle jag vilja se idag också. Och analys att, ja, men gör vi rätt? Nej, vi kanske inte gör helt. Okej, vad ska vi justera för att det ska bli rätt? För det som du säger, vi tappar även på damsidan. Vi kommer förmodligen inte gå till OS, vilket jag tycker det är tragiskt om vi inte gör. Den analysen saknar jag. Samverkan, jag tror att det finns ett förbundskansliet, de har ju bara landslaget som sitt eget inkomstkälla, och om de tappar, då kommer förbundet tappa, och då tappar vi marknadsföring och vi tappar allt möjligt. Vi tappar den här samordningseffekten som vi skulle kunna få med ett bra förbund, eller vad jag ska säga.
Ulf Karlsson kunde ni höra i avsnitt 4. Han är en tidigare elitspelare som vikt sitt liv åt att träna ungdomar och utbilda ledare inom Göteborgsfotbollen. För några år sedan var han en ledande röst i debatten om hur resurserna ska fördelas i svensk fotboll. Med Göteborgsmotionen ville han se till att elitklubbarna skulle ge mer av sina pengar till breddföreningarna.
Hur ser du på liksom bredd kontra elit och svensk fotbolls framtid?
Nej, men det,
det håller ju på att bli en glipa mellan alltså, traditionellt breddföreningar som har jobbat med ett gammalt koncept och elitföreningarna. Och vi ser ju det lite på ekonomi och så att vi går åt olika håll där. Det tycker jag det måste man vara medveten om.
Du var ju med när Göteborg tog fram det som har blivit Göteborgsmotionen, som ju egentligen handlar om att ni vill att breddfotbollen och breddföreningarna ska få en del av alla de pengar som eliten tar in på här sidan. Det är ju CF32 klubbar som tar in både ett spelavtal och ett stort medieavtal. Hur resonerade ni när ni la fram den här motionen?
Ja, det var ju 18, våra 18 föreningar som ligger i vi kallar för de lägre nationella serierna. Det vill säga de serierna som administreras av Svenska fotbollsförbundet. Herrar, division 3, 2 och 1, damedivision 2 och 1. När diskussionen var så ser vi ju också att systemet med ekonomin där, att den fördelas idag i principen att pengarna ska ligga där de förvärvas. Och motionen säger ju egentligen bara nej, vi tycker att man ska göra en liten fördelningspolitisk fördelning av de pengarna så att det innefattar mer och så att det ger oss möjlighet att stärka basen där. Och också att hantera, du vet, det är en ättestupa mellan superettan och division 1 på här sidan och mellan elitettan och de med division 1 på damsidan. Och dessutom är det en ättestupa, eller en väldigt stor skillnad på fördelningen mellan här och dam. Och utifrån det då så det är ju hos oss väldigt stora föreningar. Det är Torslanda IK med stor ungdomsverksamhet och det är Öckerö och det är de här föreningarna som ligger där och som har stor betydelse. Och vi tycker att Svenska fotbollförbundet lägger alldeles för lite tid i resurser till dem. Och även att man lägger alltså, väldigt lite kraft, kanslikraft på det. Frågar du en division 3-förening som har gått upp i nationella seriesystemet, hur märker du det? Får ni några kontakter från svenska? Nej, vi får domar blir dyrare, det är ungefär så. Och vi tycker att finns det ett nationellt system så ska man alltså, omfattas av den här av det monetära systemet. Så när du går och lämnar distriktsfotbollen så ska du komma in i det, ja.
Varför är det viktigt att de föreningarna, precis under då superettan och elitettan, varför är det viktigt att de får mer ekonomisk hjälp om du ser för svensk fotboll i stort?
Jo, men då kan de ju ha en högre kvalitet på sin verksamhet och kan leverera en bättre kvalitet, bättre fotbollsspelare som i sin tur också kan tillföra kvalitet till divisionen ovanför och på landslagsnivå så småningom. Och det är ju för att det ligger ju liksom att inte stänga det här fönstret, att se till att det är öppet och att stimulera den här delen. Det är ju knappt 500 föreningar jämfört med de som ligger ovanför. Det är en jättestor del och det är en bas i svensk fotboll med en stor geografisk spridning.
Vad är status nu i den här processen där ni ju gick till årsmötet och så blev det väl en utredning? Är det fortfarande där kranarna maler?
Ja, föga förvånande så passar ju många distriktsförbund givetvis då. För att det, så är ju i svensk fotboll att det är svårt. Men, så vi fick bara med oss i en direktomröstning fick vi med oss Västerbottens fotbollförbund. Men nu ska ju varje distrikt då ha den här processen och arbetsgruppen kommer väl ner i slutet på november och alldeles snart att presentera som jag fattar som ett motförslag då. Och då får man väl helt enkelt ställa arbetsgruppens förslag mot bonärernas förslag och så får ju, men och då måste ju respektive distrikt ta ställning till det. Och där har det svårt att se att Bohusläns fotbollförbund, om om det inte är så att arbetsgruppens förslag är attraktivare än motionärernas, så är det svårt att säga att Bohuslän, utifrån den bohuslänska fotbollen, ska kunna säga nej till motionärernas. Och kommer arbetsgruppen fram till ett så attraktivt förslag så att det slår ut motionärernas förslag, då det får vi ju acceptera, såklart.
Om man ser till fotbollen i stort, när vi gör den här, så är många som vill ha mer resurser, inklusive SEF-klubbarna. Det är ju framförallt SEF, ja. Svenska Elitfotboll, ni är riktat in på, för de tar in mest pengar. De får ju kritik för att de till exempel lägger mer pengar på talangutveckling som man gör i Norge och Danmark, vilket innebär att Norge och Danmark rusar ifrån. Vad finns det för vinst att då pengarna som de sliter med ska längre ner i systemet?
Nej, det är mer en principiell fråga att av de svensk fotboll äger rättigheterna, och då är frågan hur ska vi använda de rättigheterna, och det tycker motionärerna att vi ska använda de rättigheterna så att vi gör en fördelning som ser annorlunda ut, det vill säga det låter i vårat förslag då 75% av de intäkterna stannar kvar, och så lägger vi ner 25% i de lägre nationella serierna för att de ska kunna ha möjlighet att hålla en bättre kvalitet eller höja sin kvalitet som på sikt gynnar svensk fotboll. Och det är väl också, tycker jag, intressant att se vart går alla pengar idag. Hur mycket av de pengarna som vi genererar varje år via våra rättigheter stannar kvar, och hur mycket använder vi så att säga ur hand i mun. Det vill säga att det finns ju föreningar i systemet som i princip använder pengarna för att värva in ett lag eller, och som består inte så sällan av spelare som inte kommer från regionen. Och så klarar man sig ett år och så gör man likadant nästa år fram tills man åker ut. Och då nästan så att de föreningarna försvinner. Så att det är bättre. Jag tror att de pengarna som förs ner i systemet kommer att stanna längre i systemet än mycket av de pengarna som idag ligger på att köpa spelare.
Du har ju under din tid haft koll på liksom hur lag försvunnit, föreningar försvunnit från breddfotbollen. Hur orolig är du sett till att bredden på något sätt smalnas av?
Ja, det är jag jätteorolig för. Och om jag går tillbaka till liksom när jag tittar på hur läget i landet var, så ser ju du att geografiskt krymper vi. Och om jag skulle då ta från Göteborg, så ser vi också att utvecklingen i de så kallade utsatta områdena är ju väldigt oroande. Om du också betänker att i de områdena finns ju ett jättestort fotbollsintresse. Det är inte minst kulturellt. I första hand på pojksidan måste man säga, men i Biskopsgården och Angered till exempel då. Men på föreningsnivå där så är ju föreningarna på väg att försvinna. Och det finns också en problematik där kring att de som är egentligen är duktiga och de försvinner ur stadsdelen. De idrottar inte i stadsdelen längre. Om du tar gamla Gunnilse som var en exempelförening kring en stark förening. Och även uppe i Biskopsgården fanns ju starka föreningar som liksom gjorde att den kvalitativa ungdomsidrotten bedrivs i området. Vilket var. Och jag har ju sagt i något samtal med Dennis Andersson i Häcken att om det ska vara riktigt trovärdigt så ta och flytta upp den här verksamheten. Alltså den riktiga verksamheten till Biskopsgården. Det finns ledigt i Länsmansgården. Och var det? Då kan man ju liksom, då kan du erbjuda, då kan, alltså, då erbjuds du bra kvalitativ verksamhet i området.
Men jag tänker att det är en politisk fråga också, för du pratar om social hållbarhet här och ett folkhälsoperspektiv, att ge möjligheter till att idrotta i högre utsträckning också. Inte bara det här med att elitklubbarna skäl pengar eller vad man nu ska uttrycka det. Att man får med sig den politiska sidan också, beslutsfattare som kan förstå detta så att vi kan vända den här trenden.
Ja, och du vet, vi hade inför förra valet en hearing på Gamla Ullevi. Där de fick räcka upp handen med röda och gröna kort. Och det är två saker vi har sett som är oerhört viktigt för en förening. Ja, det är att ha en föreningskonsulent. Alltså att ha någon som hjälper ledarna som kan sköta, jobba med rekrytering och så vidare. de föreningarna, när du tappar din föreningskonsulent, då börjar föreningen tappa. Och så har jag sagt, inför ett föreningskonsulentbidrag generellt. Så att det är väl använda pengar. Och sen måste man också se att i våra utsatta områden i alla fall, det är ju Tynnered ut i resten och så är det Biskopsgården, Backa och Angered. Det är där det händer saker. Där kanske man, och du vet, i Gunnisse som man känner det, där har man ju så här jagat föräldrar i alla år. Alltså det måste vara med föräldrar som ställer upp ideellt. Du hittar inte dem. Så jag tror man måste inse att man behöver två olika system. Ett system där man jobbar i de välartade områdena i Göteborg. Där har du inga bekymmer med att få folk som kör till matcherna och ledare som ställer upp och så. Men i de här andra områdena finns inte de föräldrarna. Där kanske man skulle jobba med att arvodera unga ledare. Alltså att hitta unga ledare i området. Och så då får man ge avkall på det här. Men du vet, när du säger det till en politiker, så du säger att nej, du vet att idrotten är ideell, ledarna är ideell. Ja, då får du ingen idrott i Angered om du inte liksom ser att det funkar inte. Och jag har pratat jättemycket med de som är ledare där uppe och de som jobbar i föreningen. Kurt Larsson i Bergen. Det bor inte. Vi har klackat på varenda dörr nere i Bergen och liksom försökt. Så. Det finns ett annat tänk kring det här med att ställa upp. Man kanske är med några år, men sen blir det inget då slutar pojken för att man blir inget. Ja.
Ja, men när man motiverar det med att det är High Chaparral och det är skjutningar till höger och vänster, och det, man får inte med sig politiker på det spåret då?
Jo, du vet den här hearingen, då räckte de upp handen allihop. Så vad tycker ni om vi kan arvodera unga ledare? Upp med grön lapp, va? Så vi summerar det på hemsidan. Men sen när valet var klart så var det omöjligt. Och sen, då är det dags liksom. Det blir inget med det. Utan det finns ju under den perioden inför valet så lovar man mycket. Men sen skiter man i det fram tills ja, nu är det väl aktuellt igen.
Det är ju en bister fråga som ju är liksom politiskt och man får ställa politikerna till svars. Men om vi tittar rent fotbollsmässigt, just att det här att basen minskar, att det inte bara i utsatta områden, ser man ute på landet i Sverige, att många spelar fotboll i storstäder men ute i landet blir svårare och svårare. Hur är det negativt för svensk fotboll?
Ja, du har ju en, dels har du en anläggningsproblematik där vi har ett stort antal anläggningar som ligger för fäfot och där som också blir en belastning för de här gamla medlemmarna som är kvar. Men det är klart att då tappar du också lite av det här med folk, uppdraget, alltså ungdomsidrottens uppdrag, att man ska kunna idrotta. Och fotbollen är ju speciell, för den är ju, det är ju, den sväljer ju mycket folk. Det är ju våran, det är ju, den ska ju, jag har sagt det, den ska ju finnas överallt och vara lättillgänglig och billig. Och så ser det inte ut idag. Vi tappar ju, jag säga, barnidrotten är väl inga bekymmer egentligen när tjejerna och killarna är upp till 10-11 år. Men sen börjar du få svårigheter att hålla lag.
Ungdomsfotboll, barnidrott blir ju ofta väldigt laddat. Och jag menar, vi ser ju diskussioner när man tar bort tabeller och man ordnar med seriespel på ett annat sätt i Stockholm. Och det blir snabbt liksom att folk blir, så var det inte på min tid och man måste kunna lära sig vinna och liknande. Hur ser du på att det alltid flammar upp och att man kanske inte är så där nykter i analysen?
Nej, vi tog bort våra tabeller 95 i Göteborg. Alltså, vi slutade publicera dem upp till 12 år. Om det är skälet att det användes för att inte låta spelare vara med. Alltså att det påverkade. Ja, du har det här med avbytarsystemet då. Att nu vet, måste vi ha ett bra lag. Och då sa vi, ta bort det vi publicerar, att vi spelar. Vi nåttade serierna och spelade, men vi lade ut tabellerna. Sen var det väl givetvis de som via fax och annat på den tiden såg till att resultaten fanns. Men vi sa, vi gör inte det för att vi tycker att det har för negativ effekt. Och många av dem som idag raljera lite, de har satt bort målen på fotbollsplanen, så de har ju spelat i det systemet i Göteborg Ja, det vill säga, är du född 88 år senare eller ja, så har du spelat med det och de har säkert inte tänkt på det. Sen tror inte jag att det här med att inte publicera tabeller, det är för mig ingen stor sak. Det är mer att vi vuxna inte kan hantera det. Så att jag har ingen motståndare till tabeller om det skälet. Men när det används liksom för att motivera att inte, ja, du kan inte vara med och spela för ni möter vi, ja, liksom så, då blir det jävligt.
Vad är dina viktigaste budskap till de som sitter och bestämmer kring det här där det är elit kontra bredd? Vad är viktigt att de tänker på?
Jag tycker man måste resonera sig fram till ett gemensamt koncept som inkluderar både bredden och eliten och där man har plats för båda. Och det finns. Jag är alldeles övertygad om att man sätter sig och resonerar och inte liksom börjar med att gräva ner sig i skyttegravarna. Så kommer man att kunna hitta en bra lösning egentligen för svensk ungdomsidrott. För det handlar också det om när ska du börja specialisera dig. Och jag är ju, det blir också som man, jag är en gammal multidrottare. Jag har rätt skaplig tennis. Jag tror att jag har haft jättemycket nytta av det i min fotbollskarriär. För jag har fått hantera taktiska saker. Alltså få börja med att spela på att backhand. Är den bra då? Jag har inte fortsatt att spela på backhand. Då för några matcher. Jag får spela på våra. Är den också bra? Då får jag spela höga bollar. Alltså liksom att lära sig det taktiska då. Att få klara av att hantera det själv. Det har du jättenytta av i fotbollen med. Nu möter jag en som är snabb. Hur ska jag hantera honom eller henne då? Det tror svensk idrott mår jättebra om vi har öppet och lära varandra. Jag, till exempel handidrotter där du jobbar med händerna, då är det mycket högre precision. Vilket gör att spelar du handboll så kan du tänka tre steg längre. Alltså nu går bollen ut på kanten och in i mitten så kommer dagsut på andra sidan. Då kan du börja få taktiskt tänk. Men fotbollen är mycket svårare eftersom du fordras en viss teknik för att kunna liksom gå steg i förväg då. Men jag tror att du har nytta av handidrotten för att liksom börja lära dig tänka och se saker, liksom se saker i flera led. Det vet jag, jag följde ju Agnes Simonsson till slut, det är en väldigt bra relation. I de diskussionerna, det var en alldeles exceptionellt bra fotbollsanalytiker. Men i de diskussionerna kring liksom det här med att tänka och se saker, vad som händer i nästa skede och så, hade vi jätteroliga diskussioner kring det och saker som man tar med sig in och får en effekt av. Så att det vidgar, om man vidgar inte bara svensk fotboll utan svensk idrott, skulle vara bra att resonera sig fram. För nu ljuger vi för varandra och säger, nej det är klart att klart att de får hålla på med andra idrotter också. Men samtidigt så lägger vi idrotterna mot varandra. Så att tisdagar är det både handboll och fotboll. Så då måste du göra ett val. Och väljer du det ena och då får du ta med på det andra. Så att vi skulle kunna underlätta och skapa jättemycket bra aktiviteter. Och kopplat till bredd och lite. Ja, det är klart. Det finns en lösning på, som gör att vi kan både värna om bredd och det, men också se till att vi får en bra verksamhet. Jag tror dock att vi måste se att vi kanske behöver ha ett längre tidsperspektiv. Vi kanske inte kan mäta oss med de internationella länderna när de är 5, men vi tar dem när vi är 23.
Då har vi lyssnat på en rad personer som pratat om det här bredd och elit. Och ja, det är ju mycket man fastnar på, men jag tycker ändå det är rätt tydligt att här finns någonting att samarbeta med mellan bredd och elit som inte verkar göras just nu.
Nej, men det är klart att det är en elit och en topp och framförallt den allsvenska fotbollen tillsammans med då flaggskeppet landslaget, att det skapar intresse för en bredd att börja vilja spela fotboll. Jag tänker väl så här, att varför började man en gång själv att spela? Ja, men det är glädjen att liksom umgås med vänner, såklart att tävla. Och just den här glädjen till idrott och få liksom utöva tävling dag ut och dag in. Att den får bibehållas så långt upp i åldrarna som det bara går. För det, min känsla nu är att det går mer och mer åt att man får liksom inte glömma av att det är glädjen som är basen i hela fotbollsspelandet och inte att man ska tjäna massa jävla pengar och bli miljonär och sen ska man bli proffs, utan glädjen börjar allting med.
Ja, så är det ju. Jag tyckte det var intressant att lyssna på Kenneth Öberg som ju, där Stockholm ju gör sånt avtryck, levererar ut mycket spelare i Europa i landslaget, både på, framförallt på här, men han menar ju att det kommer komma mycket nu på tjejsidan i och med att det också blivit mer av en yrkesväg. Man kan leva på fotbollen på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare. Och att, han hänvisar ju till fyra saker. Konstgräs, träff på den stora folkmängden, att den professionaliseringen bland ledarna och att det är bra förutsättningar med träning året runt. Det är väl en del av dem som är utmaningar, just att man har professionella ledare och liksom träning året runt, konstgräs. Det är väl det som är utmaningen för delar av Sverige, eller hur?
Nej, men definitivt. Stora delar av Norrland är ju ett enda stort svart hål tyvärr. Då. Det Kenneth är inne på det är ju att man bor ju ganska tätt. Man kan ta del av erfarenheter lokalt. Man kan se och lära på av varandra, så att säga. Så klart att de stora Stockholmsklubbarna i form av Djurgården, Hammarby framförallt, som är otroligt framgångsrika och på frammarsch nu på damsidan. BP gör det bra. AIK har ju länge haft en damverksamhet som får fram väldigt mycket duktiga unga tjejer också.
Ja, och där får man ju säga att det är ju rätt otroligt att alla de fyra föreningarna i Stockholm, du nämner, har alla allsvenska lag på här och damsidan under nästa år. Det säger väl också lite. Därmed tyckte jag det var intressant. Jag som journalist fastnar ju alltid när folk är lite liksom pekar på något där det finns någon konflikt. Man hoppade ändå till när han nämnde det här om att förbundet har den här världsledande spelarutbildningen. Det är det som är målet. Han var ju ändå tydlig med att det måste hända mer. Han var själv överraskande när han såg det hela. Och han menar att när man kan slå fast att det är världsledande, ja, det är ju någon annan säger det än svensk. Men är inte det lite typiskt, de här fina orden som man gärna använder sig av, men som man inte följer upp med något innehåll?
Nej, men tränar- och spelarutbildning i världsklass överensstämmer ju inte med de förutsättningar vi ger för att kunna lyckas. Så att han är helt rätt på det där. Och jag menar, där har vi ju hört i tidigare avsnitt också om infrastrukturproblem och antal tränare. Så att för att kunna verkliggöra de målen som man har då i den visionen, behöver man ju tillsätta otroligt mycket mer medel och liksom hjälpa till på olika sätt.
Tyckte det var intressant att höra Petke Saludi som jobbat länge i BP, att han dels pratar om här att det är, ja, men det är klubbarna som har den dagliga verksamheten, därför ligger ansvaret där, och det är på något sätt upp till SEF och i viss mån EFD att se till att alla jobbar på rätt sätt. Men han lyfte ju fram det här att när han var i BP, Kim Bergstrand var tränare för A-laget, vad saknade spelarna? Ja, de kunde inte nicka, de kunde inte slå långpassningar för att de tränade på så begränsad yta att den effekten fick man liksom. Och han trycker också på det här ungdomsträningen, liksom 8-12 teknik, att det är där man brister.
Ja, och det är framförallt en kompetens- och kunskapsfråga, ska jag säga, som han kommer tillbaka till Peter Kisvalode i form av att liksom, i vilken ålder är man mottaglig för viss typ av information och när är den här golden age som han är inne på också kring teknikinlärning och sådär. Det är ju den typen av specifik riktad träning i viss typ av ålder som är så otroligt viktig, och det kräver kompetens och kunskap. Och det här anläggningsfrågan tar ju han upp också. Där är det ju liksom skrämmande då att alla lag i Stockholmsområdena har otroligt svårt att få till liksom en helplan till exempel. Att kunna träna på stora ytor, och lite det vi var inne också tidigare på fotbollsatleter, att Elisabeth Gunnarsdotter tycker att liksom de isländska spelarna på damsidan som hon nämner är bättre rustade fysiskt. Och det är också en del i detta. Inte bara det tekniska, som att man inte kan nicka eller stå långpassningar för man har aldrig tränat på det. Utan även det fysiska ingår i det här begreppet, skulle jag säga.
Och anläggningsfrågan kommer vi komma tillbaka till. Det blir avsnitt 6 med nya generalsekreteraren Andrea Möllerberg, som vi själv ordnat fram en fotbollshall i Väsby där hon engagerade sig. Så att vi kommer komma tillbaka till det. Johan Jokvist är ju kritisk till förbundet. Det är ju inte konstigt. Han har ju drivit andra riktningar. Men jag tycker det han är intressant som han säger är att liksom ta fram pengar. Slå ihop distrikten. Det var ju faktiskt det förbundets ledning ville göra. att för att få ut mer pengar till fotbollen, för det är just det som saknas. Och han menar att det är klart att vi ska ha 51%-regeln, men det gör att vi inte kommer få kanske in kapital på samma sätt, och då måste vi hitta andra sätt. För visst är det en vikt att få in mer pengar till och ut i fotbollen snarare än att det handlar om administration?
Ja, definitivt. Framförallt rikta om de pengarna som finns. Det är inte säkert att alla vill ju ha mer pengar, men det är inte säkert att vi får mer pengar. Det är tufft ekonomiskt klimat allmänt i världen och framförallt i Sverige just nu. Så att vi behöver rikta pengarna där det gör förändring, kan man säga, i rätt riktning. Och där var väl både Kis Valori och då Johan Jokvist inne på det här att elitklubbarna kan ta ett större ansvar, men då måste det ge dem också medel att ta det ansvaret lokalt i regionen där de verkar. Till exempel att utbilda breddföreningarnas tränare i högre utsträckning, och då behöver vi också ge medel för möjligheter att kunna förverkliga den typen av verksamhet och fortbildning på tränarsidan, tycker jag.
Ulf Karlsson var ju inne på det som han och Göteborg ju skakat om i fotbollssverige. De har ju drivit den här motionen att de ska ha del av framförallt pengarna som svensk elitfotboll på här sidan tar in från media och tv. Och är det rimligt, tycker du, att bredden får en del av vad eliten tar in, eller ska det stanna? Vi kan ju ta England till exempel. Premier League är ju tvingade att skicka ner pengar. Sen har ju de enormt mycket mer pengar än vad svensk elitfotboll har. Men är det rimligt att något går ner till en del av klubbarna under den översta eliten?
Ja, men det tycker jag definitivt. Sen i vilken utsträckning man får igenom det. Det är väl svårt att säga om här idag. Men det är klart att definitivt att det finns rim och reson i det resonemanget. Framförallt så tycker jag väl att den typen av pengar behöver ju också riktas och öronmärkas mot utveckling och bibehållen, vad ska man säga, struktur i den typen av verksamhet, så inte det heller då landar i spelarlöner. För det är ju det han var inne på, Ulf Karlsson, att mycket av de tv-pengarna som kommer in går till spelarlöner, inte till utveckling av verksamhet.
Han är ju inne också på intressanta frågor med just det, men utsatta områden där de har svårt att ha föräldrar som ställer upp och föreningar på något sätt säkra ihop. Han menar att vi måste jobba med idrottskonsulenter, för det hjälper föreningar att fungera. Det finns ju både en rent egoistisk aspekt att det finns talanger där, så att fotbollen kan suga upp de talangerna. Men det finns ju också den sociala aspekten att fotbollsföreningen är viktig där. Och det kan man ju också förstå, att de vill ha pengar ut i bredden, för att ja, det är ju trots allt alla är med i samma pyramid.
Ja, och sen är det ju en stor samhällsfråga då också med gängkriminalitet och social hållbarhet i stort också. Att de får med sig den typen av ungdomar längre upp i åldrarna. Så att för mig är det liksom en politisk fråga som borde vara liksom högaktuell och brinnande för många att ta in och liksom förstå att här behöver vi finansiera möjligheter för aktivitet för unga människor. Så att det är ju en självklarhet att det borde politiker intressera sig för, tycker jag.
Håller med, och det var ju inte så förvånande, det var deprimerande att höra Ulf Karlsson berätta om man just hade haft en hearing med alla politiska partier i Göteborg, och inför valet var alla för det, efter valet var det något annat. Ja, det är så tyvärr, men vi kör vidare. Blågul framtid om krisen i svensk fotboll, vår poddserie. Nu kört 5 avsnitt. Har ni inte hört de andra, gå tillbaka och lyssna på dem. Vill ni vara med och snacka och debattera, ha synpunkter, mejla mig olof.lund@tv4.se. Då delar med Erik. Vi finns ju bägge på X eller Twitter. Så att det är bara att hugga på där, för det är bara kul. Vi vill ha igång en diskussion om det här, för att vi vill ju på något sätt belysa att det är lite jobbigt just nu i svensk fotboll, men att det kan finnas några ljus i mörkret, eller hur?
Ja, men det är klart, det finns mycket positivt med svensk fotboll. Sen behöver vi ta tag i saker, och det tycker jag många av de här gästerna vi har haft står ju för otroligt mycket spetskunskaper inom sitt specifika område som bidrar till utveckling.
Och sen är det som det alltid är med fotboll. Man ser på det på olika sätt, för att man har olika tolkningar. Det är ju det som också är så komplext. Det är lika komplext när man ska ta ut ett lag, hur man vill spela och så. Och på samma sätt här också komplext. Men kul att ta del av de här diskussionerna. Så det är bara att haka på.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.